Yes. Välkommen du som lyssnar till Kommunikationspodden som under denna sändning samarbetar med fackförbundet DIK, det kreativa facket. Det här avsnittet sänds i samband med DIKs frukostseminarium och vi har ju en publik bestående av en grupp nytra själar här. Hur mår ni?
Bra!
Ja, härligt. Det där var inte inövat innan. Dagens gäst är Seher Yilmaz, ordförande i Rättviseförmedlingen. Välkommen.
Tack.
Du har gått från en public affairs-tjänst på Prime PR till att idag arbeta för en ideell organisation som Rättviseförmedlingen är. Hur skiljer sig organisationskulturen mellan Prime PR och Rättviseförmedlingen?
Alltså man kan börja med att säga att jag har ju liksom fostrats i den ideella sektorn innan jag kom till Prime. Så jag känner mig liksom väldigt hemma nu mer i båda kulturer och båda sätt att arbeta på. Men en av de sakerna som är självklara är att jag såklart får bestämma mer på Rättviseförmedlingen som att jag är ordförande.
Och det var därför du sökte jobbet eller?
Det är faktiskt inte ett jobb man söker utan det är ett förtroendeuppdrag. Och det tycker jag är väldigt viktigt att säga att jag gör det här på förtroende av de som väljer mig. Så. Och Rättviseförmedlingen sökte upp mig snarare än att jag sökte upp dem. Men i alla fall. Men det jag tycker är särskiljande det är att så här, vår målsättning på Rättviseförmedlingen är ju på något sätt samhällsförändring. Och när man har det som målsättning så ser man också framför sig att man en dag kan tänkas lägga ner. Och att det vore något positivt. Och att det samtidigt skapar då en känsla av att konkurrens är bra. Så vi blir superglada när någon tar något som någon av oss har sagt. Om jag har varit ute och föreläst och så hör jag någon annan säga så här, ja du vet hur det är med kompetens att man borde det och inte definiera det utan, ja, men vad det nu än skulle kunna vara.
Det skulle jag kunna tänka mig skiljer sig lite grann från organisationskulturen på Prime.
Ja men precis, för där är det ju snarare så här, men vi är flera byråer som pitchar och så blir det en som får uppdraget och så får de andra gå hem. Lite så och det är klart att det inte är lika kul, för där är inte målsättningen att lägga ner sig själv. Och det tycker jag påverkar. Jag tycker att det är en av grejerna jag verkligen kände av direkt när jag kom till Rättviseförmedlingen. Att det var lite enkelt att vara fortsatt inställd på att så här, vi ska tävla mot de andra. Och då var det väldigt fort att jag fick höra att konkurrensen är bra. Och det där tycker jag är fantastiskt, att jag har blivit tillsagd men också att jag då förstår självklart varför. För ju fler vi är som arbetar åt samma håll desto bättre. Och dagen någon kommer fram och gör det vi gör men ännu bättre än vad vi gör. Då lägger vi såklart ner och tycker att det är fantastiskt och inte som ett nederlag.
Vad var det som ledde fram till att det fick bli just du som tog över ordförandeskapet då, efter Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård?
Jag tror att det var en rad olika saker. Jag träffade på Lina för första gången när jag var ordförande för en organisation som heter LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, som är den samlade ungdomsrörelsen i Sverige. Och det här var 2010, precis när Rättviseförmedlingen hade startat och då var jag på en konferens för ideell sektor som handlade om så här, det nya engagemanget eller något sånt där. Och Lina satt i panelen och jag minns inte riktigt vad de pratade om. Men när de var färdiga så öppnade de upp för frågor och då räckte jag upp handen och så ställde jag någon typ av fråga och lite ifrågasättande antagligen. Och då hade Lina tänkt så här, men gud vad gör jag i den här panelen? Varför sitter inte den här tjejen där istället? Och sen så året därpå eller något, så träffade jag på Lina i Almedalen. Och då sa hon, det är du som ställde den där frågan som gjorde att jag kände att du borde ju suttit där istället för mig. Och så la vi till varandra på Facebook och på den tiden skrev jag krönikor, fristående om jämställdhet och mångfald. Och så delade hon en del av dem och så kom det till liksom en punkt när Rättviseförmedlingen kände att nu behöver vi lära oss lite mer av lite andra. Så då bjöd de in till en litet expansionsråd kallar de det för. Personer de ville liksom bolla idéer och tankar med. Och då bjöd de in mig till det och det tyckte jag var fruktansvärt hedrande att så här, gud, en så häftig organisation som är så duktig på att kommunicera vill veta vad jag tänker. Så då satt jag med där under ett halvår och därefter så tänkte jag liksom inte mer på det. Och sen hörde valberedningen av sig och sa, men du, vi tänkte att du skulle väl vara bra i styrelsen. Och det var ju jättestort för mig. Och jag tänkte, ja men det vill jag hemskt gärna göra. Och sen hörde jag ingenting. Och så hörde jag av mig igen till valberedningen själv och var så här, vad händer? Hur går det? Liksom, jag som då är föreningsskolad vill att saker och ting går till på rätt sätt. Och liksom,
självklart.
Ja, så, jo, absolut. Just, ja. Och då var, sa de så här, ah, men vi har en idé, kan du inte komma och käka lunch med oss? Jo, men det kan jag. Så då åkte jag iväg för att äta lunch med dem och då var Lina där och då presenterade Lina det här att jag har tagit Rättviseförmedlingen så här långt, men vi har en tanke om att bredda vilka maktstrukturer vi arbetar efter. Och där tror vi att vi behöver någon annan som driver de frågorna. Och så här, i dig finns det både förening och PR. Vill du ta över? Jag tror att du är den enda som kan göra det efter mig.
Men är det inte lite jobbigt då? För hon har ju varit så starkt profilerad. Mm. Det är Lina Thomsgård som har varit Rättviseförmedlingen och så kommer man bara...
Ja, jag vet.
Liksom. Ja, hej. Jo, men, blir man inte liksom lite ofrivilligt jämförd med en person som...
Jo, eller framförallt var jag väldigt rädd för att jag skulle bli det. Och min målsättning, för det tog en vecka, jag behövde fundera över om det skulle vara värt att kliva in i någon annan, alltså ett så här genis fotspår, och bara, nu är det jag som är här. Och det jag fick göra för mig själv, det var att sätta ett mål. Och det var så här, om inte Rättviseförmedlingen dör under mitt första år, då har jag gjort ett bra jobb. För att, alltså, jag var så här, bara
och om du dör efter två, då har du också gjort ett bra jobb.
Men liksom, nej, men bara hålla det flytande. Att så här, om det inte går sämre, då är jag nöjd. Och jag minns att när vi skickade ut pressmeddelandet om att Lina skulle avgå och att jag skulle tillträda, då stod jag på gymmet ihop med en PT. Och så sa jag så här, du, det kanske ringer någon. Då måste jag ta det.
Det har nog många PTs hört.
Ja, men liksom, för det är ju liksom...
Jag måste avvika.
Ja, men typ så här. Och så bara, så ringde det liksom inte. Och så kände jag så här, nej, men då blev det som jag tänkte mig. Att så här, all media kommer handla om att Lina har avgått. Och det var viktigt för oss att det är klart att så här, det skulle också få fortsätta leva utan personen som hade grundat organisationen. Och sen så... kom jag ut från gymmet och då började det ringa. Och sen slutade det typ inte på ett halvår. Alltså det bara ringde och ringde och ringde. Och till slut var det så här kollegor från ideell sektor som bara, vi har hört att du har tagit över som ordförande. Det här är det sjukaste som har hänt, att så många bryr sig om det. Liksom. Så det mediala gick ju väldigt bra, introduktionen kunde jag känna. Och sen har vi också ökat i antalet rättviseförmedlare och vi har breddat våra frågor. Och det med trovärdighet tycker jag.
Vad är en rättviseförmedlare?
Det är alla de som har gillat oss på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Alltså de som hjälper till och faktiskt gör vår verksamhet. Vi är ju ingenting utan de 80 000 personer som delar med sig av sitt nätverk. Då hade inte Rättviseförmedlingen funnits eller fungerat. Så. Nej, men men det var skitläskigt. Det ska jag absolut erkänna. Och det har varit
att ta över, menar du?
Att ta över, precis. Och jag tror att en av förutsättningarna... Jo, men eftersom att Rättviseförmedlingen var så...
Tätt sammankopplad med Lina Thomsgård.
Ja, av helt självklara anledningar. Mm. För det var hennes bebis och hennes projekt. Så. Men det gick ju bra, tror jag.
Ja, ja, du står ju här nu.
Och vi har inte dött.
Så nej, precis. Vi har inte dött än, ja. Lite semantik. Mm. Finns det en skillnad, enligt dig, mellan feminism och jämställdhet?
Ja, men det tycker jag. Ja, men jämställdhet är ju på något sätt målet och feminism för mig det är metoden och vägen dit. Att inse att det finns orättvisor och skillnader som man vill göra någonting åt. Och när vi har gjort det då kan vi nå jämställdhet, tror jag. Det är lite som att fråga så här, vad är det för skillnad på att springa ett maratonlopp och att gå i mål? Jo, men så här, det ena är ju på något sätt målet och det andra är vägen dit. Så. Sen tycker jag att det är väldigt många som misstar könsbalans för att handla om jämställdhet. Alltså att man säger så här, kolla i vår nya kampanj här så har vi lika många kvinnor som män med. Och så tittar man och så säger man så här, jo, fast alla kvinnorna här har ju på sig bikini och tittar ner i marken och liksom ser så här, inte så självsäkra ut. Medan männen har armarna i kors och tänker så här, det här är inga konstigheter. Och kanske fullt påklädda dessutom. Då har man inte uppnått jämställdhet i det sammanhanget utan då har man ju något könsbalans. Och så kan man också tänka i arbetsgrupper eller styrelser att så här, men här är det lika många. Bara, jo, fast kvinnorna tar bara anteckningar och säger ingenting. Är det jämställdhet? Jag tror inte det.
Det där är bra. Vi ska komma lite grann till det. Hur man liksom ska tänka do's and don'ts. Lite grann, lite snabba tips kan vara bra att ta med sig också i rollen som kommunikatör. Men Om man är inne på Facebook och vill ha svar om hur jämställda vi är i Sverige så blir i alla fall jag ganska förvirrad.
Mm.
För vissa säger att vi är världens mest jämställda land, medan andra menar att vi inte har kommit någonstans. Vad säger du?
Mm. För det första så det här liksom siffran på att vi är världens mest jämställda land, det har inte stämt sedan 2006. Utan vi är väl plats 3 eller 4 nu tror jag. Ja, 4 är det nog. Så på så sätt är det ju liksom inte ens sant när man säger så här, jo men vi är världens mest jämställda land. Sen tycker jag att det handlar om att jämföra sig, vad man jämför sig med. Är vi nöjda med att vi är mest jämställd bland en massa länder som inte är särskilt bra? Eller är vi nöjda när vi är så bra som vi själva kan tänka oss att bli? Och det där tycker jag är väldigt viktigt. Så här, bara för att vi har bra föräldraledighet så betyder inte det att vi är jämställda så länge man fortfarande känner att kvinnorna känner fortfarande ett större ansvar för att ta ut sin föräldraledighet eller att man fortfarande tjänar mindre än vad männen gör. Att vi fortfarande i högre utsträckning är fattigpensionärer. Ja, men är vi då verkligen världens mest jämställda land? Ja, men det kanske vi är, men jag tycker inte att vi är jämställda.
Jag hade tänkt att köra lite de här snabba frågorna.
Ja.
Där du liksom får vägleda lite grann.
Mm.
Vilka är big no-nos utifrån då ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv? Det första, under en anställningsintervju.
Mm.
Hur ska man tänka, vad är big no-no?
Ja, men det ena är att prata om saker som inte alls är relevant för tjänsten. Min syster var en gång på en intervju. Och hon skulle vilja jobba som assistent eller något. Och då började liksom personen i fråga prata med henne om att så här, kurder, får du gå ut på kvällarna? Hur är det, jag har hört om hedersmord. Och man bara, men det här har ingenting med tjänsten att göra. Så det är väl en rätt stor...
Ligger en bit ifrån.
Ja, men ligger en bit ifrån. Lite som att fråga liksom en kvinna, så här, hade du tänkt att bli gravid? Hur länge ska du vara borta? Fan vad jobbigt det kommer bli för oss.
Förvånansvärt många av mina tjejkompisar har fått den frågan.
Ja, jag förstår det.
Många gånger.
Men jag tycker att så här, några stora big no-nos är ju också att gå på magkänsla. Och det gör vi jättegärna som människor väldigt automatiskt. Alltså att vi väljer någon som vi känner igen oss i. Någon som känns så där bra i magen. Och man bara, fredagsfikan klockan 3. Det kommer bli så trevligt ihop med den här personen. Och det tror jag att man måste vara väldigt försiktig med. Och hitta strukturer för att magkänslan inte ska få lov att styra. Och sen tror jag också att man inte ska... Alltså kompis rekrytera. Alltså att man inte bara ska gå på så här, här är min polare, det här funkar bra. Utan att man faktiskt ska våga ha öppna processer för att också kunna hitta den absolut bästa personen.
Jag intervjuade Per Schlingmann i förra avsnittet av Kommunikationspodden. Och då pratade vi också lite grann om management, ledarskap och anställningar.
Mm.
Och då frågade jag honom... vad han går på.
Mm.
Han går på magkänsla.
Ja. Ja.
Alltså, men han gör fel alltså.
Nej, men så här, problemet med vår magkänsla är att den har byggts upp genom våra liv med erfarenheter och minnen. Så det vi känner igen, det är det som kommer kännas bra i magen. Så varje dag när vi öppnar tidningen så ser vi att 8 av 10 experter i media är män. Och när vi tänker på en expert kommer vi därmed tänka på en man och det kommer kännas lite bra i magen. Så det är därför vi måste fundera över vår magkänsla. Alltså, det är klart att man inte ska göra något man får ont i magen av. Det är inte det jag menar. Men att verkligen fundera igenom, varför känns det här bra för mig just nu? Är det för att vi kan prata om hur gött vi har det i fjällen ihop? Eller är det för att den här personen verkligen kommer göra ett bra jobb på den här tjänsten? Har den rätt kompetens? Och det handlar för mig väldigt mycket om att just så här, ha i förväg identifierat vad vi menar med och definierat vad vi menar med kompetens. För det är väldigt enkelt att vi inte pratar om det. Och när vi inte gör det, då blir kompetens... den samlade känslan i det här rummet som vi alla är med i. Och det är också det som avgör vilka vi inte släpper in i det här rummet. Men det är inget vi pratar om, utan det är bara så här, det är en känsla vi har. Så man måste prata om så här, vad är kompetens för oss och verkligen gå på det.
Och du pratade också om det här bekvämlighetsurvalet.
Mm.
Eller ja, det är lite akademisvenska. Ja. Men liksom att man inte får välja sina polare bara eller så. Och de flesta, eller väldigt många jobb, de utlyses ju... liksom under radarn.
Mm.
Så. Man får ett mejl eller så, ungefär som du fick när du blev bjuden. Liksom. Men jag undrar, hur, om man då ska gå ifrån den, var ska man leta då? För om man inte litar på Arbetsförmedlingen och tror att de kan göra sitt jobb, liksom, för det finns ju folk som inte tror det. Och så har du ju å andra sidan så får du, alltså För jag kan förstå tanken. Mm. Att man inte ska gå på bekvämligheten och bara fråga liksom folk som man ändå är van vid. Var vänder man sig?
Ja, men det finns väl en massa andra ställen du kan lägga ut din annons på. Exempelvis Rättviseförmedlingen. Nej, men det finns
en massa
andra
alltså. Ställen.
Ja, men det går absolut att göra. Så man behöver liksom inte göra på exakt samma sätt som man alltid har gjort. Eller använda er Facebook-sida. Eller liksom vad det nu än skulle kunna vara. Det är klart att det finns andra sätt att rekrytera på. Eller liksom kolla bland dina vänner, men lägg också ut annonsen. Gör det på ett bra sätt.
Men hur kan Rättviseförmedlingen vara ett stöd i... Jag vet inte om ni kan vara det. Mm. Men alltså, om jag då som arbetsgivare vill ha ett bredare urval att kunna välja mellan och inte bara behöva förlita mig på magkänsla, kan ni hjälpa mig då?
Ja, till viss del kan vi göra det. Men dels kan vi så här, hjälpa dig med att utforma kravprofiler. Vi kan titta på hur annonsen ser ut. Vi kan lägga ut den hos oss. Vi kan vara med och utbilda så att inte magkänslan får lov att styra i rekryteringssituationen. Men vi gör inte själva rekrytering. Vi är ingen rekryteringsfirma.
Men så. Ni hjälper till med underlaget?
Absolut. Mm. Vi kan hjälpa till med mycket annat runt omkring som hjälper till.
Nu är nästa big no-no. Mm. Vilket är ett big no-no utifrån ett mångfald som jämställdhetsperspektiv under en annonskampanj?
Mm, ja, men det nämnde vi ju det lite snabbt med könsbalans och jämställdhet med antal människor på bild exempelvis. Men en annan sak är ju att inte göra saker bara för att det ser bra ut. Så här, nu ska vi ha in en brun kropp här för att det ser bra ut. Utan att ha funderat igenom från början varför man gör det man gör, vad syftet är. Jag tror att väldigt mycket kommer komma naturligt om man är överens om syftet från början och sina värderingar från början. En annan grej är att ha en alldeles för homogen arbetsgrupp. Alltså, ja, men så här, 4 män som ska utveckla reklam eller kampanj för så här, vad det nu än skulle kunna vara, typ mensskydd. Och man bara, nej, men det, då kanske vi ska fundera igenom arbetsgruppen. Det är väl en annan. Att undvika stereotyper som är gjorda för att man ska skratta åt dem. Det tror jag också att man ska försöka undvika. Så det går att göra roliga grejer baserat på stereotyper. Men då måste det utgå från att man ska kunna skratta med och inte skratta åt. Och att fundera över, rätt ofta, så här, varför har vi gett de här olika rollerna till de som medverkar i vår annonskampanj. Så att man liksom går tillbaka till varför. Sen tror jag också att det är viktigt att liksom inte slänga sig med någon annans lingo. Alltså så här, man bara, okej, jag vet inte hur 13-åringar pratar. Så om jag skulle göra en kampanj som ska låta som att det är 13-åringar som pratar sinsemellan, så skulle det bli sjukt pinsamt. Och att inse det, så inse sina egna begränsningar, tror jag är extremt viktigt. Och ta in målgruppen. Att bli bra på det, så att det inte blir så här, hur pratar de i förorten egentligen? Och så blir det så himla fel. Så.
Just det. Ja, men det där kan man ju känna igen sig i. Alltså just med 13-åringar. Det är Halebop, de här teleoperatören. De tycker, det är ju helt personligt, då, men jag kan tycka att de har verkligen lyckats hitta sitt segment i väldigt unga människor. Så när jag ser deras reklamfilm så blir jag alltid så här, vad pratar de om?
Nej, men exakt. Ja. Och då har de ju lyckats.
Men alltså, det finns ju ett klassiskt citat som heter... Culture eats strategy for breakfast. Mm. Och det du pratar om lite grann låter ju i mina öron lite som en strategi som man ska ha. Att man kan inte låta 4 gubbar bestämma hur vi ska utforma en reklam om mensskydd till exempel. Var börjar man någonstans om man vill få en kultur som inte tillåter sådana strategier? För det är någonstans där det måste börja, tänker jag.
Hur menar du nu? Ja, just det, som säger emot dem där att så här, ja, men hörni, ni kanske borde ta in någon som har erfarenhet av att ha mens. I
exakt, för då är det ju också, då är det en reflex som odlas i en kultur, tänker jag.
Men jag tror att man måste skaffa sig kunskap om frågorna. Alltså både utifrån att skaffa sig kunskap om jämställdhet och mångfald, men också skaffa sig kunskap om hur normer fungerar. Alltså att det liksom ta in, om man känner att så här vågar vi inte säga emot varandra, vi vet inte riktigt varför. Eller här är det ingen som reflekterar ens över det. Ja, men då handlar det om att man inte har tagit in den kunskap som finns där ute. Så det tror jag väldigt mycket på, att börja i det och börja prata om. Vilka är våra normer? För när vi har synliggjort det där som vi inte pratar om, då blir det också väldigt mycket enklare att ta tag i dem i nästa steg. För då blir det så här, ah, just det, nu gjorde vi den här grejen igen. Ja, ah, men då kanske vi borde fundera om, tänka på ett annat sätt.
Den sista big no-no som jag är intresserad av är, vad är big no under ett mångfalds, utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv under en kick-off med jobbet?
Mm. Nej, men och där finns det ju väldigt mycket så här, de här automatiska som man tänker på. Så bara, ja, men typ uppförande gäller även när ni är på kick-off. Så liksom, ja, men man har ju hört väldigt många dåliga historier om vad som händer när exempelvis alkohol kommer in i bilden. Och där kan man också fundera över sina egna normer. Så här, förväntas alla att dricka alkohol? Varför det? Har vi kollat upp om lokalerna vi ska vara i tillgängliga? De kanske är det i stan där vi har vårt kontor, men är de det när vi kommer ut? Det är också viktigt att fundera på. Men sen tror jag att man också ska fundera på exempelvis fördelningen av vilka som får lov att vara talare på en intern grej. Alltså att man inte bara funderar över sånt när man har en konferens som man bjuder in externt, så när andra kan granska en, utan att faktiskt fundera över de frågorna även internt. Så här, men då kanske det inte bara ska vara Per, Magnus och Lars som ska få lov att stå på scen, utan då kanske vi ska blanda upp det lite grann. Och att också fundera över allting runt omkring, så att det inte bara blir kvinnorna som städar upp. För jag upplever det att det är väldigt mycket så att så här, kvinnor är väldigt duktiga på att bara liksom både redovisa kvitton och att planera mötet och att säga så här, du glöm inte dina papper och jag bokade en taxi, och att det liksom inte får liksom accelerera oerhört mycket mer på kickoffen, så att det bara står den duktiga gruppen utanför hotellet och bara, nu ska vi bara, har du ringt och väckt Oscar? Nej, men jag ringer, ja, ja, men liksom
en sönderstressad festgeneral.
Ja, men liksom lite så, utan att
med
faktiskt
kräftfasten på sned.
Ja, att ta gemensamt ansvar även där tror jag är viktigt.
Vilka verktyg tycker du att man som kommunikatör ska bära med sig för att skapa en organisation som i högre utsträckning är mer medveten om jämställdhet och mångfaldsfrågor?
Det är en lite knepig fråga tycker jag. Men jag tycker så här, jag nämnde det innan. Så det ena är att så verktyget, om det nu är ett verktyg, men kunskap. Alltså att faktiskt läsa på. Jag tycker att man har ett ansvar att göra det för att man inte ska hamna fel och för att man också ska känna sig tryggare på sitt eget jobb och veta om att man gör saker på ett sätt som inte provocerar på fel sätt, eller att liksom man inte kränker någon exempelvis. Så det tycker jag är oerhört viktigt. Sen tycker jag att man behöver skaffa sig ett nätverk som inte är homogen. Så att det finns personer man kan plocka in som har andra typer av perspektiv eller kunskaper och idéer och tankar. Och det tror jag också är ett väldigt bra verktyg i ens jobb. Och oavsett om det är så här, ja, men vi kommer kunna avlöna dig, eller om det är att jag bjuder någon på en lunch en gång i månaden eller i kvartalet. Det är ju strunt samma. Men bara så här, skaffa sig ett nätverk som man kan ta och ge till någonstans, som kan bryta ens egna vanemönster.
Sista frågan nu. Sen så kommer ni i publiken gärna få ställa era frågor om ni har några. Men jag hade en sista här. Jag var på en middag förra helgen och pratade med en man som upplevde att arbetsgivarens strävan efter att vara normkritisk så försätts medelklassmän som honom i samma slags orättvisa som det normkritiska tänkandet syftar till att liksom utradera.
Just det.
Och han sa så här, typ, om du är vit, heterosexuell man mellan 40 och 50 idag, så har du ingen chans att få ett jobb.
Mm.
Sanning med modifikation kan man tycka. Men, men ändå, om man tänker på just det här orättvisan som ändå upplevs, är det en rädsla som är befogad, tycker du?
Men jag förstår att all förändring är läskig, och jag tycker att det är väldigt många där ute som jobbar hårt på sina liksom motargument för att slippa förändras. Alltså man hör sånt som bara, men här ska vi egentligen gå på kompetens. Man har aldrig sagt att en kvinna inte kan vara kompetent, och det är du som satte ett motsatsförhållande mellan de två. Men jag tror att det där är ju såklart inte, det är helt sant, för tittar man på statistiken så är det fortfarande de vita heterosexuella männen i den åldern som dominerar alla områden i vårt samhälle. Så han behöver nog inte vara så himla orolig, utan för mig handlar det inte om att göra en grupp inaktuell, utan det handlar bara om att göra fler personer aktuella. Att se till att man inte tar den här personen på slentrian för att man gick på samma skola en gång i tiden, utan att man som arbetsgivare faktiskt liksom letar utanför sitt eget nätverk. Också för att vara säker på att man hittar den absolut bästa kompetensen. För om du liksom har en kompetenspool där du först bortser från hälften för att det är så här kvinnor, och sen bortser du från alla som har ett utländskt klingande namn, och sen bortser du från alla som du inte pluggar ihop. Men hur många finns kvar att välja mellan? Och hur vet du att du hittade den absolut bästa när du valde mellan de tre du kände själv?
Ja, men det är bra. Jag tar det med mig. Ska se om vi träffas.
Men det är inte synd om honom. För det spelar liksom ingen roll vad han kollar på. Så här. Män i den åldern dominerar varenda del av vårt samhälle. Och alla liksom maktstrukturer är baserade på den mannen. Så han kommer klara sig. Det kommer gå bra ända in i pensionen.
Ja, det är bra. Ja. Kändes som en sån här liten bullen fråga. Får hoppas att han lyssnar. Ja. Är det någon som har en fråga? Ja, vi har en där lite längre bak. Ta gärna mikrofonen. Så, får se, jag ska bara se så att det är rätt nivå bara. Vänta. Ja, det funkar bra.
Ja, det funkar. Okej, hej. Sonja Jonsson heter jag. Jag har lite frågor kring det här du pratar om, att kompetens är det som ska vara avgörande. Och det håller jag med om. Fast problemet är väl att det finns vissa grupper som gynnas till att få kompetens. De som har fått jobbet tidigare för att de har varit i rätt grupp är ju de som får mest kompetens. Därav när man då tillsätter sig, men Pelle här har faktiskt flera års erfarenhet än du. Ja, för Pelle fick jobbet kanske på lägre kompetens. Hur kom man åt det utan att skulle så tvivel om kompetensen till de som inte har fått chansen?
Ska jag repetera frågan? Du förstod? Ja.
Jag förstår den. Vill du repetera den får du göra det.
Nej, men kör. Alltså, jag kan bara koka ner. Jo, men för jag förstod inte riktigt själv. Det du menar är alltså att de som står utanför normen förfördelas på grund av att man gör ett bekvämlighetsurval och låter dem komma in även fast de egentligen inte har kompetensen.
Nej, utan snarare Pelle kommer alltid anses ha mer kompetens för han är redan insläppt.
Ja, för Pelle har redan fått jobben och Pelle har därmed 10 års erfarenhet.
Precis.
Medan Mohammed aldrig fick de jobben och inte har
just
de här 10
år. Ja, men du hänger om. Varsågod.
Perfekt. Ja, och där tror jag att det handlar jättemycket om hur man utformar kravprofiler. Och det behöver arbetsgivare bli väldigt mycket bättre på. För när vi säger så här, ja men det är klart att ni ska gå på kompetens, då behöver man definiera, vad menar vi med den lägsta kompetensen som krävs för att man ska klara av jobbet? Allt annat är ju meriterande. Och när man sitter där i intervjusituationen så tycker jag att det handlar väldigt mycket om att titta på så här, klarar den här personen av jobbet på ett bra sätt, så som vi förväntar oss? Det är den tröskeln alla ska över. Och därefter tycker jag att man har ett ansvar att fundera också över. Finns det något annat den här personen kan bidra med som vi saknar idag? Har man då sett över vilka normer man har på sin egen arbetsplats? Då tror jag också att man kan känna att så här, ja, men det kanske är så att vi behöver en person som har erfarenhet av något som ingen av oss har erfarenhet av. Som ställer frågorna som vi själva inte har ställt oss själva. Och då kan den kompetensen i så fall bli det där extra meriterande som gör att man väljer den personen. För jag menar, om vi alltid ska gå på den högsta kompetensen, då hade ju vissa personer aldrig någonsin fått jobb. Och liksom, de som har dubbla master hade kunnat få det mest okvalificerade jobbet också. Utan argumentet om att du är överkvalificerad. Och så är det ju liksom inte, utan rätt ofta är det ju så här, nej men tyvärr du är överkvalificerad eller vi valde någon som, och då har man ju verkligen gått på så här, vad är det för kompetensnivå vi är ute efter? Och det behöver man bli bättre på att prata om och definiera. Jag tror att vi måste prata väldigt mycket mer om vad menar vi med kompetens och bli så mycket duktigare på kravprofilerna. För rätt ofta är det bara så här hopkok av lite så här känslor och så står det så här fina ord, så bara flexibel person, man bara, men vad betyder det egentligen? Och är det ens viktigt för den här tjänsten? För man har bara börjat använda vissa typer av ord och så liksom fortsätter man använda dem som att det var självklarheter. Och då tror jag också att Mohammed kommer ha lite större chans faktiskt att få det där jobbet. För då är det inte så här, ja men Pelle klarade av den här tjänsten men han kunde också ta vd-jobbet. Så vi ger honom den här tjänsten. Då måste man också som arbetsgivare fatta att så här, Pelle kanske inte kommer vara så kvar särskilt länge på den här tjänsten heller i så fall. Om ni ger honom en tjänst som ligger under det han själv kan. Men jag tror att det är viktigt att både identifiera och sen att inte sänka kompetenskraven för vissa. För då kommer det ju vara en otjänst mot den person som kommer in. Och man bara, nej, du kunde inte göra jobbet. Ja, fast ni sa ju att jag skulle kunna och hade sänkt. Och det är oschysst. Men att liksom fundera över, vad går mitt kompetenskrav?
Och i formuleringen utav en kravprofil så ska man tänka på vad det är som är, vad man faktiskt vill ha ut och vad som faktiskt bara är kosmetika som man är van vid att skriva.
Verkligen. Och att liksom också tydliggöra det. Här måste och här är extra fluff. Det vore kul. Liksom. Men det är ju inte det man i slutändan ska liksom bedöma på. Utan alla måste klara måste-kraven. Det är det som är det viktiga.
Just det. Är det någon mer som har en fråga? Ja, varsågod. En herre i vit skjorta där.
Patrik Edgren, diskrimineringsombudsmannen. När jag är ute i sammanhang och det pratas mångfaldsfrågor så finns det tre saker jag tänker på ibland som slår mig som är så vanligt. Och det är att vi har ett slags västerländskt sätt att tala om de andra. Det är det som är mångfald. De där som kommer från andra länder. De där som har, inte, som har den där funktionsnedsättningen. Och sen så vill man, en annan sak är att man ofta tänker i kvantitativa termer, får vi bara in några som utländsk bakgrund och några med lite sexuell läggning och så vidare. Så är vi hemma och vi är väldigt, väldigt duktiga på det här och vi kan visa på siffror här just nu. Och sen den tredje, sista som jag märker är att man hamnar nästan uteslutande i frågan om rekrytering. Och pratar inte andra frågor kring det här alltså. Och har du något kan du hjälpa oss i detta?
Men vad är frågan?
Ja, att man hamnar så att säga i all välvilja hamnar man någonstans snett i det här tänket kring mångfald.
Ja, men så här. Jag tycker att det är bra att man räknar, för att jag tror att det är enklare att arbeta utifrån fakta än att arbeta utifrån magkänsla. Men det är aldrig en målsättning att räkna. Vi är liksom inte färdiga där, utan det är liksom första steget. Och det tror jag väldigt många missar. Alltså, här, nu har vi räknat. Och man bara, grattis. Och vad tänkte ni göra? Har ni pratat om vad det här innebär, det ni har sett? Och det tycker jag är väldigt viktigt, att man liksom verkligen förstår att det är aldrig slutmålet. Då är vi liksom inte färdiga. Då börjar vi jobbet istället. Så det är väl det ena. Det andra tänker jag är att det är väldigt vanligt att man är så här, ah, men nu har vi tagit in någon i rullstol och någon har en brun kropp och allting är perfekt här inne. Liksom. Och när man gör så, då kommer det ofta med en förväntan också av att så här, nu rekryterade vi Seher Yilmaz. Hon heter Seher Yilmaz. Hon har utländsk bakgrund. Lysande att hon är uppvuxen i miljonprogramsområde. Då kommer hon vara superexotisk på den här arbetsplatsen. Seher kommer att laga konstiga matlådor. Hon kommer att prata ofta i telefon på turkiska. Alltså vad det nu än skulle kunna vara. Och det kommer ju med helt sjuka förväntningar på mig. Om att jag ska vara något extraordinärt. Eller att jag i varje möte ska vara så här. Har ni tänkt på... Jag vet inte vad de förväntar sig. Men jag kan inte ens liksom...
Men det stod inte i din kravprofil?
Nej, nej, men exakt. Utan så här, det man ska vara medveten om att det inte är säkert att erfarenhet sammanfaller, eller perspektiv sammanfaller med kroppen du tar in. Alltså bara personen du tittar på. Så det måste man också fundera på. Så här, vad är vi egentligen ute efter? Och vad är viktigt för oss? Jag tror att om vi blir bättre på att leta utanför våra egna nätverk så kommer vi både kunna hitta personer med andra perspektiv men också andra kroppar. Och jag tror att liksom, det där med förebilder är extremt viktigt för att vi ska vidga våra vyer av vad vi har möjlighet att själva göra. Men att man inte fastnar i det. För det kan ju lika gärna vara så att man tar in en person som ser ut exakt som jag men som är uppvuxen i Stockholms innerstad, som tillbringar alla sina liksom vintrar i Alperna, som har föräldrar som är akademiker. Alltså ni vet, så allting annat som är norm som kommer checka in på resten av arbetsplatsen. Har ni då egentligen anställt en annan person än någon som är exakt som er själva?
Så mångfald handlar alltså också om att man ska kunna titta till exempel på socioekonomisk bakgrund?
Absolut, ja. Absolut, det tror jag definitivt. Men också att så här... Det är inte så att ni anställer en person som har utländsk bakgrund för att den ska vara mångfaldsexpert. Alltså, om ni gör det, då är det väl jättebra. Men om det är så att man anställer en kommunikatör utan en uttalad så här med multikulturell kompetens, då kan man inte heller förvänta sig att bara för att den har utländsk bakgrund att den har den multikulturella kompetensen. Då skulle det lika gärna kunna vara en svensk person som har bott någon annanstans, som har pluggat vissa typer av saker, som är duktig på intersektionalitet. Alltså då kan det vara massa andra saker. Och det måste man vara duktig på att se, tycker jag. Så det behöver man också prata om. Och då, det kommer tillbaka till så här, vad är det för kompetens? Vilka nätverk letar vi? Kompisrekryterar vi? Alltså att man funderar över de grejerna igen för att faktiskt kunna få den breda mångfalden. Jag vet inte om det hjälper dig någonting, men så tänker jag i alla fall.
Någon mer fråga? Nej, men i sådana fall så tackar jag så mycket. Seher Yilmaz, ordförande i Rättviseförmedlingen. Stort tack för att du ville komma hit.
Tack för att du fick komma.